Markbränderna i Australien väntas ta ny fart igen nu under dagen, och då utlovas extremt höga temperaturer och ökande vind, och det är då det som leder till detta. Och redan nu så uppskattas över 1 miljard djur har dött i bränderna. Det här ska vi diskutera här idag. Bland annat, hur drabbas biodiversiteten och hur kan natur och djurliv återhämta sig efter sådana här brandkatastrofer? Och hur kan vi förhindra att bränder av den här typen uppstår, och hur kan vi sen släcka dem? Och framförallt, vilket är sambandet mellan markbränderna och klimatförändringen? Där har ni ett nötskal det vi ska diskutera här idag. Med mig här är vetenskapsredaktör Markus Rosenlund. Välkommen.
Tackar.
Och professor Leif Schulman som är chef för Naturhistoriska centralmuseet. Välkommen.
Tack, tack.
Och sen med mig här är också Mike Jurvelius som är specialist på globalt brandskydd, och särskilt då när det gäller skogar och alltså markbrända skogar. Välkommen också du.
Ja, tack så mycket.
Det där, alltså idag så väntas det nu igen bli en av de där värsta dagarna under det här branden som härjar i Australien. Helt kort först, hur har ni följt med den här branden? Det började ju för länge sedan, men att
Twitter. Ja, Twitter, där får man ju en hel del information. Man måste bara kunna lite särskilja mellan vad som är fakta och vad som är myt. Men det är ju ett bra sätt att följa med vad de här olika forskarna säger.
Men har du följt med sedan början? Det började ju den här långt tidigare på hösten med mindre skala.
Jag har följt med till och från. Jag har ett visst intresse i Australien och just de här områdena där i syd, vad blir det, sydöstra Australien, mellan Sydney och Melbourne ungefär. Jag har varit där och kört omkring där och blev väldigt förtjust i det här. Det var just på de här områdena där som till exempel koalorna lider väldigt mycket. Raymond Island var ett sånt här koala liksom habitat, ja. Där de har en fristad, och det lär vara fullständigt. Det har inte ens brunnit så våldsamt där, men folk hugger ner de här eukalyptusträden för att förebygga bränder, och det gör att de här koalorna svälter ihjäl, för de har inte någon föda när folk gör sig av med deras näring, så att säga.
Mm. Det har pratats här mycket om den här biodiversiteten, att det är en massa, alltså det sägs nu 1 miljard alltså djur, och då talar vi om individer, alltså så talar vi om hela habitat just som förstörs. Leif Schulman, hur har du följt med det här, och hur låter de här gräsliga nyheterna om 1 miljard döda djur?
Jag har försökt läsa upp, men nu speciellt på senare tiden i och med att krisen har blivit allt värre hela tiden. Och framförallt så har jag försökt läsa vad mina kollegor i Australien eller som forskare i Australien har konstaterat om situationen, både australienare och också finnar som jobbar i Australien. Det här med 1 miljard döda djur, det är en liten sån här förenkling i medierna. Mm. Alltså, det var man har beräknat att ungefär 1 miljard individer av ryggradsdjur har blivit påverkade av de här bränderna. Man har inte ens beräknat att så många skulle ha direkt avlidit. Men det är ju förstås viktigt att förstå att det är bara frågan om estimater i det här skedet. Vi vet inte. Man kan endast liksom försöka beräkna på basis av betydligt mer småskaliga inventeringar, att hur täta djurpopulationer det finns på de här områdena. Mm. Och sen, ja, med att man nog vet ganska exakt hur många hektar som har brunnit, så kan man försöka beräkna liksom totalmängden, men att vi vet inte hur många djur och till vilken grad de har blivit påverkade av det här ännu.
Vi kan ju ändå flika in här att Australien, för den som inte har varit där, alltså, så det är alldeles enormt. Australien är ju jättelikt, så det är väldigt förståeligt att man inte exakt kan räkna alla döda koalor och andra djur, för det bor ganska lite människor där dessutom också. Så.
För en vanlig dödlig så har man kanske funderat, så som jag följde med det här från början, var att okej, nu brinner det. Det var alltså den för länge sedan, långt tidigare på hösten, nu brinner det. Att nu sätter de in stora resurser och försöker släcka det här. Men det kan hända att det är någonting jag inte förstår, men det är mycket jag inte förstår här i världen. Men att varför, det på något sätt verkade som insatserna då början lyste med sin frånvaro, men att då kanske jag ställer den frågan till Mike Jurvelius, att hur är det så här att man inte liksom gör någonting i sådana fall? Låter man det, varför liksom lyste de här ingripandena med sin frånvaro?
Ja, då måste jag förenkla hela saken.
På det är därför jag bjöd hit.
Ja, jag förenkla hela saken så tillvida att det där, om ni tittar på vem som leder de här bränderna och brandskyddet och släckningen av, alla leds av män. Jaha. Det finns inga kvinnor med. Och hela den här brandgrejen i Australien koncentrerar sig på att släcka bränder. Det finns just inga förebyggande åtgärder överhuvudtaget. Och förebyggande åtgärder vanligtvis leds av kvinnor. Och de sköter om åldringarna, de sköter om barnens skolväg och ser till att den är säker. Och det här har inte skett i Australien. Ni har sett nu en 1000 olika hem har brunnit ner. Och det där, ingenting har gjorts, så nu håller det på att diskutera vems fel var de här stora bränderna.
No, vems fel är de här stora? Är det ens, jag vet inte, det har blivit en så politisk tvistefråga det här också. Att nu också, till och med här i vårt hemland så här tvistas det om att ha det här nu med till exempel klimatförändringen att göra. Att det nu brinner på det här sättet. Du sa Mike att det också beror på Australiens egna åtgärder. Att de har inte haft det här förebyggande arbetet kanske riktigt så som det borde ha varit. Men vad säger du, Markus?
Det är ju det som är så, som jag jobbar så lätt för populisterna som Jussi Halla-aho till exempel. Så de kan säga med väldigt stor säkerhet att inte har det här någonting med klimatförändringarna att göra. Men forskare är tvungna att vara lite försiktigare och säga som det är, att du kan inte liksom bombsäkert koppla ett enskilt event till klimatförändringen. Du kan bara säga att det som vi vet säger oss att den här sortens händelser kommer att bli och har blivit allt vanligare. Och sannolikt så har det här en koppling till klimatförändringen. Men sannolikheter klingar inte så bra i öronen på folk som klatschiga Facebook-uppdateringar som Halla-aho till exempel kommer med.
Vad tänker du, Leif?
Nåja, inte existerar det nu egentligen någon seriös tvist. Det är självklart att de här bränderna i och för sig är delvis ett naturligt fenomen i de här ekosystemen som vi talar om. Och delvis förstås förorsakas det också av ovarsam behandling av eld. Men lika självklart är det att situationen blir värre av väderförhållanden. Då när det är torrare och varmare så finns det mera material i skogarna som brinner, det tänds lättare och sprids lättare. Och när man ännu sen har det där hårda vindar i varmt väder så blir situationen värre. Och vi vet att sådana förhållanden har blivit vanligare och blir allt vanligare på grund av klimatförändringen. Så där vetenskapligt sett så finns här inte någon tvist, utan det är bara fråga om sådana här just populistisk politik och käbblande. Och det där, överlag så är det liksom väldigt viktigt att förstå att det här är liksom ett exempel på hurdana följder det förändrade klimatläget har, och också ett exempel på det att vi måste kämpa för att hindra klimatuppvärmningen, så måste vi också förbereda oss på de här följderna. Och Australien har ju varit särskilt dålig på båda sektorerna. För att man har dragit en sån här denialistisk politik, och då förstås passar det ju inte in att heller förbereda sig på förändringar eftersom man förnekar dem överhuvudtaget.
Det här är också ett exempel på det som forskarna har varnat för länge, att förr eller senare så kommer skogarna att gå från att vara kolsänkor till att vara kolkällor. Det vill säga under en sån här stor brandhändelse så frigörs det en hiskelig massa koldioxid i atmosfären, och det här ökar på den här spiralen av uppvärmning sen. Så.
Håller du, Mike, med om det här? Att Att jo, det är dianilistisk linje som har lett lite till det här också.
Jo, men det där, vi måste gå tillbaka till lilla Tunbergskan i Sverige. För att hon skyller ju på oss, det är er generation som har förstört den här klimatet och ändrat och så vidare. Men när vi talar om Australien så är de facto är det de aboriginerna, alltså ursprungsbefolkningen, har bränt de här skogarna ungefär i senaste 100 000 års tid. Och ursprungsbefolkningen har aldrig bränt på dagarna. Deras hela system för att skydda de här skogarna har varit det att man startar det här brännande på natten och så bränner man vissa områden så att man minskar den här brandfarliga ämnena under den här skogen.
Alltså torra löv och sånt här?
Löv och just det här. Och då måste vi titta på hela vårt jordklot och titta på hur länge människan har använt eld. Och när vi tänker på norra delen av vårt klot, till exempel Finland och så vidare, så har vi endast bränt i cirka 7000 år efter istiden.
Mm.
Sydeuropa har bränt mellan 10 och 20000 år. Och därför har deras skog också förändrats till en brandvänlig skog.
Alltså, och sen, vad menar du med brandvänlig skog?
Det betyder att det där, om du har en brand där så händer det inte så mycket, utan hela skogen har vant sig vid de här årliga bränderna. Och ett typexempel på det här är om ni tar och tittar och åker från Portugal till Indonesien. Och längs hela kedjan hittar ni ekskogar och tallskog. Och det är ett tecken just på den ekologin, skogsekologin, som har anpassat sig till årliga bränder.
Mm. Men när du nämnde ursprungsbefolkningen, det är ett svårt namn, aboriginal. Så i Australien så det där, alltså du menar att de har kontrollerat den här elden på ett annat sätt?
Absolut.
Och det har varit okej då att de har bränt?
Absolut.
Ja.
Och genom det här 100 000 år av brännande så har de ändrat den här skogsekologin till någonting som kallad brandkrävande skogsekologi. Och det betyder att oberoende hur stora bränder och hur farliga bränder du har, så förnyar sig den här skogen. Precis som den afrikanska savannen.
Men just nu ser det ju inte så där hemskt trevligt ut, den här branden. Alltså det, vad är det nu som har hänt?
Det som har hänt nu är det att om du tittar på befolkningen, varifrån har de här människorna flyttat in till Australien? Största delen av de här människorna som bor i de här områdena har flyttat in från sådana länder som har förstört sin egen skog. Hela Sydostasien och så vidare. Och det här betyder att när australiensaren flyttar in i sitt hus inne i eukalyptusskogen, så har den här människan ingen aning om den här ekologin. Den förstår inte vad en skog, vad betyder det att ha en skog runt dig? Och det här är största orsaken, just som du sa här, att människorna tänder eld av olika misstag, och sen har ju då först blixten slår ner, men det där 80% av alla de här bränderna är förorsakade av mänskliga aktivitet.
Ja, det har ju arresterats nu i Australien hundratals personer.
Nej, det där är ju så debunk-trend, det är fake news.
Är det så?
Polisen har ju kommit ut flera gånger i Australien men konstaterat att bara 24 personer har arresterats för att avsiktligt tända bränder i Victoria.
Inte avsiktligt, utan att slarv med elden helt enkelt.
Ja, no, så just som misstänks för det, men att i alla fall så den här liksom antropogena direkta förorsakande av elden har det där överdrivits väldigt mycket populistiskt.
Jag avsåg inte att man ska tutta på med avsikt, utan det att man har slarvat helt enkelt, att man inte har liksom...
Ja, men det som är alltså det stora problemet i det här läget just i år är det att, att det är klart att elden måste ju förstås ständas av någonting, men att på grund av de här oerhört svåra förhållandena så har den spridits på ett sätt som inte någonsin tidigare har skett. Och alltså den hoppar ju liksom kilometervis från en brand med vinden. Och till exempel hade ju just dokumenterat sådana här fall då djur har flytt från en skogsbrand bara för att springa rakt in i en annan eldfront som har spridits från, liksom med vinden från den här ursprungliga branden. Och så det här liksom, det är varifrån de har ursprungligen tänt sig en ganska liksom liten detalj i det hela. Mm. Att stora problem är där de sprids och att de har en sån det där oerhörd styrka jämfört med det som så att säga normala tillståndet.
Dessutom så skapar ju de här bränderna sitt eget väder också med sådana bizarra fenomen. Pyrocumulusmoln till exempel talar man. Och det skapar sådana här torra blixtar, alltså blixtar utan oska, utan regn. Alltså det slår ner blixtar från de här rökmolnena som tänder flera bränder. Och nu tycker jag dessutom att man borde här särskilja två saker. Det är en grej det här med att folk slarvar med, jag menar australiensarna är barbecue people, de tycker om att leka med elden och så här, och det är klart att det slarvas där, men sen är det ett faktum alltså att den här brandsäsongen i Australien som tidigare har varit av en viss längd, så den har förlängts och den börjar tidigare och den tar slut senare. Det brinner mera. Som intensivaste brandsäsongen i Australien i februari, och nu är vi redan liksom i början av januari och det är så här illa, och det har dessutom brunnit utanför den här egentliga brandsäsongen, så det här är helt exceptionellt. Det här det varmaste året i Australien är det nu på 150 år eller något sånt.
Jag måste säga, jag är ändå intresserad av den här, för att jag har läst flera artiklar om det här, samma sak som Mike här tog upp och sa att under liksom hundratals år så har ursprungsbefolkningen då kött skogen med hjälp av att de har alltså kontrollerat bränt, och de har liksom klarat av det här. Jag har förstått att det är förbjudet. Har det förbjudits det här deras sätt att köta?
Ja, det stämmer alltså. För ungefär 20 år sedan, så tyvärr måste jag säga så här, tyvärr ansåg sig europeerna och inflyttarna att de vet mera om den här lokala ekologin. Och då förbjöds lokalbefolkningen att idka sitt just brännande av och minska den här brandfarligheten i skogarna.
Det kan säkert stämma det här, jag betvivlar inte, men här nu ska vi komma ihåg att nu brinner det alltså också sådana områden där i Australien där man har gjort sådana här förebyggande gallringar och brännanden. Alltså det brinner oavsett vad man har gjort för att förhindra det här.
Och dessutom också regnskogar har brunnit. Och det här är på det viset mycket jämförbart med situationen i somras i Amazonas, var på samma sätt liksom en i och för sig rätt så regelmässig situation liksom, som har förekommit länge, vad man bränner för av olika orsaker, men att just på grund av torra förhållanden så liksom eskalerar det och blir av helt andra dimensioner än någonsin förut. Men sen vill jag nappa på det där att vänligen använd inte ett sådant antropocentriskt ord som att sköta skogen. Skogen behöver ingen skötsel från människan. Den klarar sig mycket väl alldeles för sig själv. Det är ju frågan om att alltså människan idkar sin egen näring på olika sätt. Och till vissa kulturer, till många kulturer, speciellt äldre människokulturer, hörde till att bränna omgivningen av olika orsaker. Man kan göra det för att odla rovor, eller man kan göra det för att det där locka djuren till det nu växande gräset. Också kan man försöka med flit det där, förstöra skogen för att ha bättre utsikt över rovdjur och så vidare. Det där, men jag menar, det är inte frågan om skogsskötsel. Det är frågan om människans näring på olika sätt.
Den här naturfotografen och journalisten Håkan Eklund har gett ut en bok nyligen där han också skriver att han motsätter sig användande av ordet skogsvård, som vi också använder här i Finland. Han skulle ju tala om skogsbruk istället. Mm.
Det här är ju en grej som kom från under Kekkonen-eran, som skapades den här myten om att skogen behöver skötas för att klara sig. Jag minns att min egen mormor, som jag älskar och respekterar, så hon brukar tala om just det här, ja, vi måste köta skogen, annars klarar inte. Varför skulle den inte klara sig? Den har vuxit här i 10 000 år innan vi fanns här överhuvudtaget. Men jo, det är klart, ska vi få maximal ekonomisk nytta av den och förhindra att liksom saker sker som inte vi vill att ska ske, så då måste vi ju liksom sköta den inom citat.
Men jag skulle vilja, om vi tittar på den här pågående situationen nu, så vad har människan för möjlighet nu när vi tittar på Australien att få bukt med det som pågår just nu? Är det loppet kört, man måste låta det brinna ut och sen så tittar man på skadorna och bli klokare till nästa gång. Finns det någonting man kan göra för att ingripa mera? För nu som det ser ut som det inte skulle ha varit något jätte... Jo, lokalt alltså. Det är klart att australiensiska brandmän har till och med satt livet till där de har bekämpat de här bränderna, men ja.
Ja, från sån här teknisk synvinkel så har jag åtminstone inte riktigt med förståelse att vad man kan göra. Men att förstås, vi hänvisar ju rent i det att det är frågan om oerhört stora områden och dessutom ganska glest bebodda i många fall, trots att det nu också har förstås kommit till nära storstäder. Men att det är klart att liksom terrängen från en sån här brandskyddsteknisk synvinkel är helt annan än vad den är till exempel i Finland, var man når en eventuell brand per skogsväg nästan var som helst i landet.
Och här i Finland finns det alltid en sjö någonstans i närheten där du kan dippa ner med din helikopter och plocka upp några ton vatten och dumpa dem på branden. Det lyckas inte i Australien där liksom avstånden ju också är hiskeliga och inga sjöar finns. Men jag menar, i det här skedet så, jag menar, Australien just, skulle vi kunna göra någonting akut åt det här läget just nu, så då skulle det ju ha gjorts redan. Nu, det är inte mycket man kan göra när de här bränderna rasar, för det är liksom, när de säger att de är utom kontroll, så det är just det betyder, de är utom kontroll, och de får vi bara vänta ut. Sen vad vi kan göra för att förhindra att såna här saker upprepar sig år efter år och blir värre och värre, så det finns ju nog en lång lista med åtgärder som har föreslagits av forskare, och politikerna bara skulle lyssna med det örat. Så.
Vad säger du, Mike, om den här möjligheten att liksom få bukt med den här situationen? Är det så här out of control?
Jo, vi har det där, jag måste säga att vi finländare har utvecklat ett medel som man sprutar på marken, och efter det så kan den här markytan som är besprutad med det här ämnet som heter Bonsogard, den besprutade området kan inte brinna. Och det här är därför att det där syremolekylen i det här ämnet har modifierats. Och det betyder att den ankommande branden till området kan inte få sitt syre från marken på det området. Och det här modifieringen av den här syremolekylen, den är modifierad så att människan kan ändå trots det andas den här syreluften, men branden kan inte få sitt syre. Och det här har testats nu i ungefär 1,5 år, närmast av vårt försvarssystem. Och det där senast testade vi det uppe i Kuopio på det där anstalten där som sköter om skolningen av alla brandfolk i Finland. Och det här vad heter det, heter Pelastusräddningsinstitutet i Kuopio. Och där hade vi försök med det här och brände en massa ytor, obesprutade och besprutade ytor. Och vi gjorde en video på det här på engelska för internationellt bruk. Och det här ämnet fungerar. Det enda ämne som någonsin har fungerat, alltså det blandas inte med vatten. Alla ämnen som har blandats i vattnet och besprutat marken, deras, den effekten i brandskyddet försvinner genast när vattnet avdunstar.
Men jag har aldrig hört om något
sånt här. Det är alltså ett inhemskt företag som heter Expyro. Som det där. Och de beräknar att, alltså att man ska kunna skära ner på mellan 10-20% av de globala koldioxidutsläppen, just beroende på de här bränderna då, med hjälp av det här ämnet. Det här får mig nog lite att tänka, alltså att det låter ju bra på papper och så här, men det finns ju det här ordspråket att om det låter för bra för att vara sant, så då är det sannolikt också. Det måste ju finnas en hake här någonstans. Jag känner så dåligt till det här kemin bakom det här ämnet. Så, men finns det någon hake i det?
Ja, vad finns det till exempel för konsekvenser för marklevande djur?
Ja, det här besprutade marken, det här ämnet som sprutas på marken väger 1,3 kilo per liter.
Tyngre än vatten, med andra ord.
Så det är tyngre än vatten. Och det sprutas på marken och det avdunstar först efter ett jätteregn. Och så länge du har vanliga normala regn så försvinner det inte från marken. Och sen blöter det här vattnet ner ämne som blir skogsgödsel. Alltså det finns inga gifter i det här. Utan det är samma ämnen som du hittar i dina gödselsäckar.
Vad är det, kväve i det på något vis? Eller vad är liksom den här centrala komponenten? Vet du det?
Det är just den här sanningen. Därför är den patenterad runt hela världen. Ja. För vi vill inte berätta hur vi modifierar den här syremolekylen.
Det låter ju fantastiskt. Jag måste också säga att jag låter lite för fantastiskt för att man skulle vara helt övertygad nu i det här skedet. Men en sak som man åtminstone måste också komma ihåg i det här sammanhanget är att om vi tänker på en skogsbrand i Finland gentemot en skogsbrand i de här australiensiska eukalyptusskogarna, så talar vi nog om två helt skilda saker. För det första är de här, många av de här skogarna som brinner i Australien är tätare än glesa finska tallskogar. Sen så är de här träden dubbelt högre, till och med tredubbelt högre.
Och då har de eukalyptusolja.
Precis, de avdunstar sådana där eteriska oljor som gör att luften kring ett eukalyptusträd kan brinna. Så vi har liksom man kan se liksom den där brandscenen är liksom tredimensionell jämfört med vad den är en markbrand i en finsk talmo. Så jag har lite svårt att se hur man skulle lyckas bespruta en sån här eukalyptusskog på det viset med något ämne överhuvudtaget, så att det skulle kunna förebygga hela det här, hela det här systemet.
Plus om vi konstaterar den här bara Australiens hiskeliga storlek, alltså de enorma arealerna, det skulle ta såna mängd, du skulle inte, en eller två supertankerfartyg skulle inte räcka till med den här ämnen. Men jag menar, om det kan hindra lokalt bränder på känsliga ställen, så visst alla sätter bra ut om de dåliga. Så.
Eller om man vet att det är just sådana väderförhållanden att det är stor risk för, men att det är just för markbränder. Vi har ju ofta haft gräsbränder också på våra breddgrader till och med, på grund då när vi har haft extremt heta och torra somrar. Men det där, om vi tittar ännu på den här Australien, så du pratar ännu om det här antalet som nu tar rubrikplats överallt, att hurna grymma mängder med djur och habitat som går förlorade. Vad händer efter en sån här? Det slocknar, i något skede så slutar det ju brinna. Hur ser det ut? Vad är det som finns kvar efter en sån här massiv brand? Om vi nu tar Australien då först, vad ser du, Leif?
Det är förstås just den där frågan som är den centrala. Alltså nu har vi ju, människor runt om världen har fått se sådana här det där chockerande bilder av just kängurur eller koalor som brinner och lider. Och det är självklart att det är det där oerhört sorgligt. Men så, liksom från en biologisk synpunkt så skulle jag ändå liksom vara mer intresserad av hur det går för populationen i sin helhet och inte hur det går för individuella djur. Så det där, de här populationerna och i många fall till och med hela arten kan ha blivit påverkad, kan ha existerat i de områden som nu har brunnit. Och då är det just den här liksom intensiteten av branden som är en mycket central faktor. Och sen just utbredningen av brandområdet. Om man då tänker att är det nu ungefär storleken av Irland eller Belgien som har använts som jämförelse, ett så här stort område som har brunnit allt som allt. Men det är många arter då som på det här området som är ganska lokala. Kanske en av de mest ikoniska är den här volemian, det där oerhört sällsynta barrträdet som nu växer också på ett av de här områdena som har påverkats. Så om hela populationen existerar på ett litet område och det området brinner och dessutom brinner intensivt, så är det ju förstås en mycket stor sannolikhet att hela arten dör ut. Men det att en halv miljard eller en miljard djurindivider har blivit påverkade, det berättar inte ännu hemskt mycket om det, att vad de här ekologiska följderna kommer att vara. Att kan ekosystemet återhämta sig som den brukar eller kan det inte? Hur länge det här liksom nedbrända tillståndet pågår. Det är ju förstås också mycket centralt, till exempel för en koala som har överlevt själva branden, hittar den föda. Och om det är mycket intensivt nedbrunnet så kan det vara att de här eukalyptusträden som då förmodligen till en viss grad åtminstone återhämtar sig, inte gör det tillräckligt snabbt för att koalan ska hitta föda. Och så är det liksom som en sån här indirekt följd av branden att koalan ändå svälter ihjäl. Så det finns en massa öppna frågor och vi kan för tillfället endast liksom beräkna sådana katastrofala följder. Men det är självklart att de kommer att vara betydligt värre än tidigare år för att de här bränderna också
så omfattande. Ja.
Till exempel koalan så har ju redan innan det här varit liksom gungat på den där gränsen där antalet individer är så litet, den här genpoolen är farligt liten, att den här populationen har svårt att återhämta sig och växa utan att det blir problem, för du måste liksom ha ett minimiantal individer för att du ska få en hälsosam genpool. Och den är ju nu decimerad ytterligare. Så.
Vad säger du, Mike? Jag vet att du har jobbat i en massa olika länder just med brandpreventiva åtgärder just när det gäller markbränder, skogsbränder och undervisa också folk i hur de ska handskas med eld och sånt här. Så det där, du har ju besökt många områden som har brunnit tidigare. Vad säger du om det här ekosystemets chans att komma igen?
Jag har jobbat i 40 olika länder med brandskyddet. Mm. Och det där, en klarering just när vi talar om det här Bonsogard och Expiros material. Alltså idén är inte att spruta det från någon flygplan. Utan idén är det att vi gör brandgator. Vi konstruerar brandgator på de områdena som är farliga. Och då kan man ju bygga sin brandgata, den kan vara 10 meter bred, den kan vara 50 meter bred och så vidare. Och det här betyder att mellanliggande områden kan brännas på nätterna och då får vi mitt i allt en halv kilometer ett svart område där branden inte kan sprida sig. Och det här är grundidén. Och om ni tänker på att till exempel i Ryssland, vår granne, gör man 800 000 kilometer och brandgata varje år. Och det där, om du sätter 800 000 kilometer brandgata så kommer du ganska nära Australien i yta. Och det här betyder att vi måste kunna lära de här människorna hur man gör den här brandgatan just med att använda det här ämnet. Och man kan bespruta det på samma sätt som alla brandgrejer eller lantbruksmaskiner. Så du behöver inte köpa några extra grejer för att göra det. Men du måste planera det på ett helt annat sätt. Just att trygga skolvägarna för barnen och så vidare. Och det här är det viktiga, det nya som kommer in. Och därför sa vi att om vi kan minska spridande av de här okontrollerade bränderna, så då kan vi minska det här globala utsläppen. Och det är det, den viktiga delen som vi finländare kan göra nu, eftersom vi har kunnat utveckla det här ämnet.
Det stämmer säkert, jag kan inte ta ställning till detaljerna här, men det är ändå ett faktum att om klimatförändringen, om uppvärmningen accelererar så som den gör nu och fortsätter göra det, så då kommer nog ingen mängd någon slags brandskyddsämne att rädda varken Australien eller någon annan kontinent heller. Att det, vi måste nog ta itu med liksom den här rotorsaken. Det där är liksom att vårda så att säga symptomen, men vi måste liksom få bukt med själva orsaken till det här.
Men vi behöver säkert både och.
Det är klart, alla knep.
Jo, och sen också överhuvudtaget när det gäller de här hoten, klimathoten, så kan jag tänka mig att det behövs en uppsjö av nya idéer och uppfinningar för att vinna tid.
Det är ju också bra att minnas att de här bränderna i Australien är ju bara ett av problemen som förorsakas av det varmande klimatet och uttorkande klimatet där. Att man har ju brist på vatten på många områden, och det gör att man kan det där allt sämre och sämre idka jordbruk och speciellt ha det där kreatur och så vidare. Att precis, jag instämmer totalt att det är nog grundorsaken.
Men hur, om vi helt kort ännu avrundar här på det sättet, att om vi nu tänker oss att bränderna rasar ut och så slutar det, hur lång tid tar det före vi får se, då kan bedöma det här, hur stor den här katastrofen var just med tanke på artdöd till exempel?
Det kommer att ta förstås väldigt länge, och dessutom kommer vi aldrig att få svar på den där frågan, för att Australien är ett av de områdena i världen var vi nu känner både floran och speciellt faunan ganska dåligt. Ja. Så man kan utgå från att vi nu mister arter som ännu är obeskrivna för vetenskapen, och det där vi kommer inte att kunna det där någonsin ta reda på vad som egentligen försvann. Men också av de arterna som man känner bättre, så det krävs förstås nog en långvarig uppföljning. Som vi redan konstaterade här tidigare, så de här områdena har påverkats av eld väldigt länge, så där finns en massa arter som är anpassade till skogsbränder, och de kan antingen gräva ner sig eller gömma sig inne i tjockare trädstammar eller kan flyga bort och komma tillbaka, och det finns liksom många olika strategier, och det tar ofta sen då flera år före populationerna återhämtar sig om de gör det. Så det krävs en långvarig uppföljning för att man ska kunna se situationen.
Och det kan man ju säga, så konstatera som helhet, att eftersom så här markbränder och temperaturer stiger och det blir vanligare som det nu tyvärr ser ut att bli, så då måste människan lära sig ännu mer att också vara varsam. Också här hemma hos oss varsam med eld, vilket vi nu har märkt här att under flera år till exempel här nu, så när det har varit rått extremt torka, så har man till exempel i våra egna länder förbjuder folk att grilla, till exempel utomhus, åtminstone vissa områden, och folk gladeligen gör det i alla fall. Det är en sak som jag vill poängtera, som jag själv har noterat med egna, att det verkar som folk inte riktigt skulle ta det på allvar.
Lär gälla i Australien också, men ja, kanske det man lär sig någonting av den här situationen.
Tack för att ni kom hit. Vi får se vad som händer, och vi hoppas att snarare förr än senare att de här bränderna upphör. Med här i studion idag satt professor Leif Schulman, vetenskapsredaktör Markus Rosenlund och Mike Jurvelius, som är expert på brandförebyggande verksamhet. Tack så mycket. En ny diskussion nästa måndag i slag efter 12.